Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du lyssnar på Så vad händer med mig, Amat Levin.
And me, Jonathan Rollins.
Och det här är podden som håller dig uppdaterad i allt som händer inom populärkulturen, inom politiken, i samhället.
And in our personal lives. And in this episode we're going to begin by talking about the solar eclipse visible from the US and a reminder that Donald Trump is an idiot.
Vi snackar också om svenska The Bachelorettes och en skandal som har uppstått där.
And we ended off with a piece that was written in Expressen about the genocide in Rwanda and how it compares with the situation in Gaza.
Precis. Stay tuned.
Yeah. First, Amat, play that beat.
Välkomna hörni.
Yeah, what up man?
Veckans huvudepisod är här.
Yeah man, ready to do the damn thing. Man, you look zoomed in like crazy.
Oh,
on the thing.
Oh, so zoomed in on the camera.
Sit back, relax nigga.
Damn. Zooma in ännu mer. Ni som vill se det vi ser, vi kommer ha lite klipp i det här avsnittet.
Yeah.
Och ni som också vill se oss när vi poddar, då är det bara att gå till patreon.com/svh och där kan man få kolla, läs vad som står där. För det finns lite olika nivåer. Yeah. Och beroende på vilken nivå man signar upp sig på, om man blir en prenumerant, så får man lite olika bonussaker. Det är allt från reklamfria avsnitt, videoversioner av podden, till hela extra bonusepisoder och så vidare.
I fucked up, I just realized that I wore a button-up shirt. I wouldn't want to be confused accused of dressing like Trevor today.
don't have the right pants to match.
So you just see khakis or chinos and you assume that it's okay. Your fashion ignorance is not.
That's what it is. Okay. Okay. Yeah. You got it. Du kom in här och pratade om the solar eclipse. Du var excited.
Are you saying it like I feel like you're trying to put me in a locker right now, man?
You were excited.
I feel bullied. No, I was. They've been talking about it a lot on. They were talking about it on the British news. I've been watching British news lately because it's like a morning show. It's good if I'm watching U.S. news in our mornings. It's like kind of their cable news. You know what I'm saying? It's different than like a news.
But why for the Swedish news? Bara för att vi har på engelska, eller?
Yeah. And I wanted to have a more, I don't know. Sandra, like, she likes to have that as background noise. It just feels too fucking, I don't know. Something about
too fucking what?
Well, like, you know what? I'm thinking of Nihat's Moron. That's not news like that.
No.
It's like a morning show.
Mm.
So, but I have been going to that and they were talking a lot about the eclipse.
Okay.
And I was like, eclipse. It's a cool thing. It's a cool thing when the moon passes the sun and gets dark in the daytime for a few minutes. And but every time I think about it, the eclipse, I think about that time when it was going on. And our dumbass president at the time, it was 2017, tried to look up at the sun. And people had to tell him not to because he's a fucking idiot. It's like, it's a true, this clip of Donald Trump, it's just such a reminder that he's a bumbling idiot, for real, man. This guy that we entrusted our country to was just, the whole scene, I want to show you the scene.
Yeah, show me.
Of Trump not being able, it's just dumb. Look at him, man. He's just such an, ugh. He's standing next to Melania, who never wants to be there.
Nej. I won't say miserable.
Yeah, all the time.
Det var något klipp jag såg på dem när de... Var det begravningen av hennes mamma? Jag tror det var begravningen av någon av hennes släktingar. Jag brydde mig inte tillräckligt för att liksom kolla upp det. Men, och det såg ut som att hon gick in till... Liksom, efteråt då, de skulle gå till sina bilar och hon satte sig i en bil. Och det såg ut som att Trump skulle sätta sig i samma bil. Men sen så bara... Oh, okej. Okay, så fick han gå och sätta sig i en annan bil. Och bara the optics såg ut som att hon bara, get the fuck out of here.
Alltså, yeah,
bara,
så, doing, du,
jag vill inte åka
just,
med
I'm
dig.
Just, yeah, I'm mourning my aunt. Mm. You're the last person I want to see. I would hate to have that. As a husband, I would hate to have it where my wife doesn't want to, like, in that type of situation, you don't want to be around me. What am I good for? Honestly. But then again, what is this man good for?
Oh, well.
Besides make you feel good about your racism. All right, here we go. Here's a video of Trump. Being Trump.
Staring right at the...
And the audience saying, don't look. You heard somebody say... I didn't catch that before. Somebody said he's not going to put his glasses on. They're just waiting on this dude to be an idiot. I'm going to see if we can catch that in the thing. They say he will. Look at this... Goofily puts on the glasses.
Svårt att ta på sig.
His son immediately comes out. Glasses on. Ja.
Den är rätt kul, det här klippet, bara för att han... Det är som att han inte... Han gör det som han inte... Att han bara stirrar rakt på det.
Yeah.
Och sen så när han ska ta på sig solglasögonen så ser det ut som att han också...
Then he's like, let me get one more peek. Let me get...
Och han ser också så besvärad ut när han kollar upp. Och man bara, why are you keep doing it?
This is an idiot, man.
Shout out to Trump.
Shout out to Trump.
Vi kommer få anledning att prata mer om honom, tyvärr. Vi gör ju våra en grej till där vi djupdyker i det amerikanska valet ända fram till november. Men inte i dagens avsnitt, utan idag så det är flera, några som har hört av sig till oss och frågat liksom, så, det skulle vara kul om ni pratade om Bachelorette. De gillade våra takes på Love is Blind och de undrar, Bachelorette, kom igen, vad händer? Det är en svensk säsong just nu. Och I don't know, alltså. Jag känner mig inte super sugen. Jag vet inte varför.
I don't know. It's up to you. I'm down to watch it, but I know that you as a Bachelorette fan, original, you know, flagship Bachelorette, you know, a Bachelor Nation member, you kind of fell off of the regular American Bachelor and never really got into the Swedish Bachelor.
Right.
Men, Bachelorette,
men kanske, jag kanske ger det ett försök. Men,
really?
Kanske, men det har i alla fall blivit en stor snackis. Från vad jag förstår är typ avsnitt ett, eller första veckans batch av avsnitt. Och det var en person som skrev här till oss, vore intressant med er take på detta och beteende bland män i grupp i ren allmänhet. Tack för en bra podd.
You know what I like when people write us and they want us to say what they want to hear? That's what happens.
Det är ganska ofta.
They write to us like, hey, I want to hear your take on this. Like, let people know that blah, blah, blah.
Kan ni prata om det här ur den här vinkeln med slutklämmen att det ska landa i det här?
Yeah.
Tack.
Du get it so much.
Det är ganska like, mycket sådana.
Do you really want to hear what I think? Or do you really want to hear what you think repeated back to
Men den här frågan tycker jag inte var så mycket. Det var ju bara så här.
No.
Men man kan ju anta vad han, den här personen tycker. Anyways, jag såg det här klippet delas. Det är en snubbe som tydligen är med på Bachelorette. Och ta det här för vad det är nu. Vi har inte sett programmet. Det finns kanske extra... kontext här som vi missar. Det enda vi har sett är de här klippen som delas på sociala medier. Och den här tävlanden heter tydligen Amir, tror jag. Och han har hamnat i trubbel för hur han har fört sig på programmet. Och, och jag förstår också, så är det, inte, det här är inte det enda klippet. Han har tydligen inte gjort ett sånt bra intryck i andra klipp heller.
How you feel when he's type of, because I know this is not the Amir is, does not represent you in any way as far as ethnic background.
Mm-hmm.
But you do fall into the category of both being minorities.
Mm.
You know what I'm saying? Do you feel like a, do you worry about the somebody representing you as a minority Swede in this type of situation? Or do you like where it's like, damn, it had to be
the brother?
A brother? Yeah.
Nej, så känner jag om det är black people. Men right, om det inte är black people, då känner jag whatever. Men alltså sen beror ju på vad det är för någonting. Ibland kan man absolut känna så, men i det här fallet så kände jag faktiskt inte så.
Okej. Okay.
Men ska vi kolla på klippet, och ni som lyssnar, ni kommer kunna höra klippet, så får ni fatta vad det är. Jag kan bara göra en snabb setup. Det kanske är svårt om man inte har sett någonting av det här. Det rör sig alltså om att killarna i programmet, de sitter i grupp och de blir ju filmade, de är ju mickade gissar jag. Eller så finns det ju, ljud upptas upp i alla fall. Och, men ändå så verkar det som att den här då killen tror, han försöker prata lite i smyg då. Fast kameror och mickar finns.
And you stood there, and they put the thing on. Like you stood there and they mic'd you up. This is what I don't understand sometimes. They mic'd you up. I could get forgetting though. If it's been hours.
Forgetting. Och, men igen, jag vet inte. Det kanske också, ibland har de ju såna här mer boom mics-aktiga grejer. Det kanske,
Jag
I don't know. Jag bara säger det att jag vet inte for a fact att han är uppmickad här. Men ett pro-tip annars från Bachelor är att gå in i vattnet. Uppsök en pool. Där kan man, eller i havet. Det är alltid där de går och snackar. Mm. The real shit, för där kan man inte ta med sig micken.
Smart.
Mm.
So, he should have gotten a jacuzzi with the guys.
Exakt, så då kan han gå hem.
Talk about a
Nej, men okej, vi kollar upp
vad han säger. Look at our dumbass president first. And all right. All right, let's do it.
What the fuck, man? Anton, så är det någon som gick, eller? Så de som gick, eller?
Ja.
Vilka bara vattenmelon.
Ja,
man fick bara med sig 40 kilo i pannet. Vad var det där? Ja, kolla, det där är 60 alltså.
Övervikt. He looks uncomfortable.
Mycket för att komma hit alltså.
Ja, ni skrattar ändå.
Det är ju kul, vi skrattar ju tillsammans.
Jag tycker inte att det här känns kul. Och också bara ta med sig, tänker jag, killar. Att man bär ett ansvar som man. Och som killar i grupp. Och att vara tyst. Då säger man ingenting.
Men vad hade du sagt?
Jag hade bett dig hålla käften.
Such a dumb thing.
Om du hade pratat så där om min kropp. Eller om någon jag känner. Mm. Så hade jag bett dig hålla käften. För du har ingenting med det att göra.
Det är du.
Well said.
Ja, det är jag.
Well said.
That's a fact. Det är du. Det är din åsikt. Ja, jo, well. Det är min åsikt. Det är en konstig comeback. Men vad hade du sagt i en is a weird question? Men
right.
Det här har ju blivit lite av en storm, verkar det som. Jag vet inte hur stor storm egentligen. Men det är många som är pissed off och som har skrivit långa inlägg och menar liksom att det här är basically ett tecken på någon form av toxic masculinity. Det här är liksom, så här gör snubbar i grupp. De sitter och bedömer andra kvinnors kroppar. Får kvinnor att bli uncomfortable. Och det är fel. Och inte bara han som säger det, men också att ingen annan kan vara man nog, så att säga, att säga ifrån. Att bara såhär, lyssna, prata inte sådär. Utan att de sitter och bara vågar inte säga ifrån. Känner sig, tycker att det är obekvämt. Det har varit ungefär i runda slängar kritiken mot det här. Vad känner du kring allt det här, John?
I got a few feelings about stuff like, because I feel like one thing, and from a Swedish social perspective, I feel like there's such a need for consensus that a lot of times when these type of situations happen, people want to find what's the right thing, and then they want to almost like jump on and end up, it's almost like a bullying culture. For real, and I'm not trying to defend this dude. This is very indefensible. And then even his response after seeing the video, when you could just eat your crow and fucking tail between your legs. That's what you're supposed to do in that situation.
Yeah.
but he doesn't, but whatever. So his response, it doesn't make him a sympathetic figure, but the way y'all like to pile on in this country, man, is wild to me.
Men är det verkligen in this country? But,
oh, maybe not, maybe not.
But I think it
maybe I don't expect it here. Maybe okay. That's why. Maybe my thought of what Sweden was going to be changed when I come in. I see a people that are so non-confrontational and, you know, conflict avoidance is such a thing here, mm-hmm. and kind of shy. But then when it comes down to it, they're, he fucked up. And it's almost like a salacious thing that they want to, blood's in the water, the sharks are coming type of thing, that it always turns me off. But I can't defend the guy, but it also doesn't seem like this is a big, like that's a big problem. That there, like that was like some, like he warped back to 1992, like, or like a teenagers. That it didn't seem like something I don't hear that on a regular basis.
Nej, men du är väl, eller du menar att du hör inte dina du och dina killkompisar pratar inte så här on a regular
and
basis.
And I don't want to even say that because
you do.
No, you know what I mean? It sounds like such a cop out thing to do, to say like, oh, me and my guys never did that, but not that level seems really like almost television. It's like almost a movie.
Men vi kan, om det var svårt att höra, jag vet inte hur väl ni hörde vad han sa, men de sitter alltså här i en grupp, de här killarna, och han kommenterar inte The Bachelorette, alltså kvinnan de tävlar om,
right.
Utan han kommenterar tydligen någon i, jag vet inte, produktionen eller någon som jobbar på stället där de är, som tydligen har stora bröst, och han kommenterar dem, jävlar, har du sett typ vilka. Han använder ordet vattenmeloner.
Det
också så. Vem pratar så?
Now, like that seems like something from American Pie. Look at the melon, you know what I mean?
Så alltså, han kommer till, vilka jävla tuttar mannen, what the fuck mannen, och sen så ropar han Anton liksom, han försöker få någon annan. Och såg du henne som gick, och han snackade att man fick bara ta med sig 40 kilo hit, men de här var 60 kilo. Det är liksom,
yeah. It almost feels planted.
Ja, det tror jag inte.
I know it's not, but I'm saying it feels like fake almost.
Ja, men alltså, ja, men folk är puckade. Alltså jag menar, det finns ju,
yeah,
men det är mycket i den här, det är som sagt många som mycket åsikter obviously.
Yeah.
Och jag tror de som jag har sett skriva om det här, det är de som har fört fram kritiken. Jag är säker på att det också finns de som försvarar och som menar att det här är väl fan ingen grej. Det
var, nobody says that.
You know that somebody's gonna say that. You know it.
Publicly.
Ja.
That it's not a problem that he talk like that?
Varför? Ja, absolut.
Okay. I'm surprised that we haven't come far enough that people know better than not to, like, not that he, not about him knowing better not to say it like that, because he might think a mic is on, but to defend it. It's like, that's like somebody, like even when Donald Trump did the thing, grabbed him by the pussy thing, nobody said it was good that he said. They said it was or that it wasn't a problem. They said it was locker room talk. They kind of shifted the whole thing.
Ja, men locker room talk, even in essence, it's not a big deal.
Yeah, that's true.
Det är bara så här, vi snackar, lyssna vadå, det är bara liksom.
That's true,
det är väl det folk menar här, att vadå, det är väl, in essence, så ger jag han en komplimang till den här kvinnan. Vad är det som är så himla farligt med det? Alltså, det är ungefär så motståndarsidan låter. Men jag menar, det är ju, att kommentera någons utseende tycker jag att man ska få kunna göra.
Agreed.
Men det handlar ju också om hur man gör det. Det är ju såklart en massiv skillnad på att liksom on camera med, och på det sättet han gör det.
Yeah.
Alltså, det här blir ju verkligen en, det blir ju en objektifiering, alltså kolla på hennes tuttar och vilken vattenmelon. Alltså då blir det ju objektifierande liksom, och det är väldigt tactless.
But if he were to say, damn, she bad.
Om han hade sagt
that's
det,
not a problem.
Om han hade sagt
I would never say that's a problem, but I could see people piling on for that, but that's not what happened. They piled on because
nej, men jag menar, i en vanlig värld så är så klart att man ska, tänker jag, kunna kommentera till någon att den här personen såg bra ut, till exempel.
Mm.
Sen så är det ju massvis av saker som påverkar huruvida den kommentaren känns okej eller inte. Är det en kommentar som du gör högt eller på ett bröligt eller störigt sätt så att den andra personen får höra det och blir obekväm?
Mm.
Är det i vilken miljö sker det i? Liksom, är det på gatan när det kommer en ensam kvinna och du säger sådär till, eller är det, Det kan ju bli förmildrande eller värre på massvis av olika sätt liksom.
Agreed.
Och här har han ju gjort, dels så säger han det är inte bara att han säger wow, en vacker kvinna, utan yeah, han yeah. säger kolla, stirra liksom hennes bröst. Han säger det framför alla. Han säger det när han blir filmad. Han säger det när han är på ett program där han tävlar om en annan kvinna. Det ser det ju inte bra ut.
A bad look,
så liksom, det är ju massvis av det
but
här
the
också.
Woman and the woman he's quote unquote complimenting can't hear what he says.
Det vet jag inte. Right? I don't know.
He's whispering to this. There's no way she's an earshot.
Men fortfarande. Det är liksom, det yeah. finns massa grejer som gör det liksom värre än om han hade bara gjort det på ett, jag vet inte.
Because like putting it out there that he said it, obviously it's for a good TV and drama or whatever. Mm. But putting it out there, I could see if there's an argument out there that maybe they shouldn't have put it out there to have, but the woman's not shown, so that helps.
I did too, yeah.
But yeah, I think it's a huge fuck up by this dude.
Mm.
But then it doesn't seem like he gets it anyway when he said, but I mean, got so defensive and said.
Men det hade du väl lagt på om jag var hon. För hon har också sett uttalelser om det här och varit som att så här,
the woman.
Ja, alltså The Bachelorette.
Oh,
och
The Bachelorette,
sagt okay. saker i stil om att så här, men det är weird att behöva liksom vara med sådana här personer on the show. För att privat hade jag aldrig liksom umgåtts med den här typen av snubbar.
Mm, okej. Okay.
Och det hade jag också, det kan jag känna igen mig i om jag var hon. Att så här, blivit lack på också, obviously på snubben som säger det. Men också på produktionen, like, don't bring these motherfuckers to me. Kan du inte liksom höja nivån lite på vilka jag ska nu, jag gissar att reglerna är detsamma som i USA, alltså att hon ska försöka hitta en man att gifta sig med. Tror produktionen vet ju att this guy is not the one. De har med honom för in essence, att han ska göra sådana här saker. Nu kanske inte de kan ju inte detaljstyra att han ska göra den här sortens sexistiska kommentarer eller whatever, men de vet att this dummy kommer fuck up på programmet. Och det är kul, det blir bra TV tycker jag.
And right now is a lot of tension on it.
Men det är det
so
som det är alltid det som blir man blir liksom irriterad på, hade jag känt. Alltså det här är ju fortfarande mitt liv liksom.
Mm.
Jag har gått med på ert program här, men liksom kan vi inte höja nivån lite, ha en någon form av baseline kring att alltså, ha inte med snubbarna som kolla vilka vattenmeloner. Ha inte den snubben med i programmet, please. Så hade jag känt om jag var hon.
Good point. I didn't think about that angle.
Oh.
So you're basically saying that he can't help it and we shouldn't be mad at him.
Not at all what I said.
That's what I heard.
Och nu vet inte jag, jag kan inte riktigt avgöra hans ålder liksom.
Nah.
Men han lär ju vara, I don't know.
Early 20s?
Early 20s? Jag hade sagt att han är runt
27?
I don't know. Han skulle kunna vara 30 över, under, I don't know. The point is, his old ass should know better, yeah. Like by now.
I mean, we all went through this whole thing in 2017. I'm sure he wasn't too young to understand. It ain't that long ago. The 2017, the whole Me Too thing and the wake afterwards. Like, at the very least, if you still looking at people like that and talking like that, you don't do it public. Like, you don't want to go through that shit.
Nej, men alltså, det finns,
should have been a reckon. We all had a reckon. We should have learned something during that time. Right?
Ja, men alltså det är, jag vet inte, det är bara, igen, jag tycker det är sån stor skillnad på att man behöver inte gå superlångt åt andra hållet där man ska säga att man får aldrig kommentera någons utseende. För jag tycker kvinnor ska få kommentera mäns utseende, män ska få kommentera, kan under vissa, i alla fall former, ska få kunna kommentera en kvinnas utseende, i alla fall till liksom, men det finns ju, så det jag menar är att man behöver inte gå så långt att säga att man inte får göra något av det där. Men det handlar ju om hur man gör det liksom. Och gör man det på ett sätt som har potentialen att göra den andra obekväm. Eller att göra någon annan obekväm. Så that's not a good idea. Då har du misslyckats. Och här har han ju uppenbarligen misslyckats. Men vad tycker du då om, det var ju också en del kritik om de andra männen. Att i det här klippet, that's återigen tough, som vi har fått se, så sitter bara snubbarna där. Vissa ser obekväma ut, vissa ler eller skrattar med. Men ingen,
nervous laugh.
Ja, jag kan inte tyda allt det. Men vissa, vissa poängen är att ingen i alla fall sa
yeah, I see them titties.
Ingen sa så, men ingen sa heller hey man, shut the fuck up. Eller
I think menar that's många, something that could be visited to or discussed of how difficult it is in that situation to speak up.
Och varför är det difficult?
Because you don't know the person like that. it ain't they boy. If it was my boy, if I was out there talking like that, you would check me. Mm. I assume, because you don't mind checking me. But like, we're friends, you know what I'm saying? Mm. And if you, when you talk like that, I check you every time. So like, I feel like, since they're not friends, you don't know this fucking dude. And I don't mind letting some dude who I'm competing against look like a fucking idiot. You know what I'm saying?
Det blir lite speciellt att det också är i det här tävlingsmomentet. För då skulle man ju, precis som du säger, kunna tänka så pass cyniskt nästan att så här, oh ja, han strikes out, det är bättre chans för mig.
Yeah.
Men det är ju, jag tror att de som för fram den här kritiken menar ju att det tyder på någonting större i samhället. Alltså att män i grupp, som vi alla vet, kan vara rätt osoft.
Yeah.
Och för att inte säga farligt i vissa situationer. Och att det här möjliggörs för att män i grupp är så dåliga på att, for lack of a better word, polisa varandra. Alltså att säga ifrån när någon gör någonting käft liksom. Och det, när man då svarar då, det är så svårt, eller det är, det kan ju fram... Nej, men jag säger inte att du gör det, men det kan ju, det framstår ju ganska snabbt som rätt fekt också, att inte våga stand up för någon, att inte våga säga ifrån, bara för att, jag känner inte riktigt honom, så jag vågar inte säga.
Yeah.
You know what I'm saying?
Yeah, I think in a different situation, I don't know the guys that are involved either, but I think in a different situation, there's situations when they would have spoken up.
Mm.
If she was nearby, you know what I mean? If she could hear them. But I could see somebody thinking it's not as harmful if he's just whispering some dumb shit to me and I don't know who hears it, you know what I'm saying? And he's just like, ignore this fucking idiot or laugh it off or whatever. It does. I could see somebody, I can understand somebody thinking... especially on a TV show.
Mm.
If I take this up right now, I'm fucking up the schedule. You know what I'm saying? Like, so many things could be in your head. Like, I don't want to cause a scene right now. Mm-hmm. I don't want to... Just, he said this shit. I'm not going to entertain it. One of the dudes looked annoyed. The dark-skinned brother looked like, what the fuck are you doing? It was like, that look is what it looked like he was giving.
Mm-hmm.
But I can get... I get not scolding the guy at that time when the girl didn't even hear it. You know what I'm saying? It doesn't look like she heard it.
Mm-hmm.
Yeah. I don't know. Men in a group obviously can be problematic or are problematic in a lot of times. If you think of it, even if it's not in the danger to women, but just like annoyance, like football fans and whatnot. But in this situation, it didn't seem like. I get it where they wouldn't want to speak up.
Mm-hmm. Men vad skulle jag säga? Sen i den här lågklippet från whatever, the live-programmet, eller där programledaren pratar och call them out. Och hon har ju fått mycket applåder för att hon called them out, liksom.
Yeah.
Och där visade han ju, återigen, så vitt vi har fått se, så visar han inte särskilt mycket ånger, utan bara såhär, well, we're just having fun, man.
Yeah.
Och det är liksom en... Det känns också
som att... You missed out, bro. You had a chance to...
You misread the situation. Du trodde att så här, du var i en safe space, låt säga. Och att du var bara där with your boys och du kan skämta hur du vill. Men sen när du väl blir called out för och du sa, fan, I got caught.
Yeah.
4K, man. du ser dig... Det finns inte så mycket annat att göra än att bara, you know what?
My bad.
Ja.
I fucked up. Yeah. It's an awkward one, but the easy thing to do is just to say, see, this is guys are always fucking up. But I think it's harder to peel it back and see all of the layers to it and how difficult it could be, or how many variables there are in a situation like this, that I don't blame all of the guys who didn't check him and say, hey, man, you know what I mean? But you shouldn't talk like that about a woman. You know what I mean? That's like, I could see people not taking that up right then. But there's a situation happened to me when there's this woman who a comedian has slept with.
Right? Okay.
And this other guy, where it was a table, it was all guys there. I think I might have told you this story before. And the dude showed a picture of her, like, this guy slept with her. And he like showed the group. And I didn't entertain it at all. I didn't say, hey, man, you shouldn't show this picture to us. But I didn't entertain it at all. He was trying to, like, put the phone in my face to see what the girl, she was like, I guess, they were saying she was scantily clad or whatever.
Mm-hmm.
But it wasn't like a nude, but he was just showing, like, how hot this woman is that the other comedian slept with. And I wasn't, I don't know, I wasn't interested in seeing it. And I thought nothing of it. The conversation moved on. They just talked about some other shit. Later, the guy, he was talking about something else, and then he brought that situation up. And he was the one who was showing the picture.
Okay.
And he was like, he said, I knew then that you weren't the type of guy to talk like that to,
mm-hmm.
because you didn't even try to look at the picture.
Mm.
And I thought that was, I hadn't even reflected on it, but I thought it was doing something so that he knows in that environment with me that I'm just not the, you know what I'm saying?
Mm-hmm.
That was like my role in that situation. I didn't check him and say, hey man, you shouldn't do it. Wasn't the same thing, mm-hmm. as like, but I felt like that was kind of a locker room, quote unquote, locker room mm-hmm. talk situation that I did. I took my technique of like not showing that I'm engaged in this shit, not being one of the, I'm not one of the guys like that. And then he understood it. And I don't know if he ever, he don't do it around me, but I don't know if he's doing it with other people.
Ja, nej, fattar. Nej, men det är, jag vet inte. Det finns, som jag var inne på, det finns mycket parametrar ju som gör det förvärrade i det här fallet också. Att det är liksom, på TV, det är, personen jobbar där, det är liksom in a work environment.
Yeah.
Det är också skillnad från om det är helt yeah. privat. Jag vet inte, det är bara...
It's a lot of variables.
Och jag, som sagt, jag hade lackat på produktionen också utöver this
yes.
guy. Så också produktionen bär ju ett ansvar för vilka snubbar de bjuder in. Jag har bara sålat bort, jag har inte tillslösa på den här skiten liksom.
Has that angle been said by anybody?
Jag vet inte om hon har uttalat sig om just det, men...
That's a good point,
jag tror
man.
Att den kanske är svår bara för att säga, yeah, well, you signed up på en reality show. What did you expect?
No, but the producers don't get their feet held to the fire, man.
jag tycker det. Ja, de borde få det, men...
Yeah, that's what I'm saying.
Jag tror att de skulle försvara sig med att, yeah, men you know what it was. Det här är reality TV. Det kommer alltid vara några, quote-unquote, villains och idioter med.
No, you screamed. Love is Blind got a lot of heat for... having people on that were in relationships or, you know what I mean, all of that stuff for their screening process. So these shows should think more about that too.
Yeah. All right, Tony, vi tar en paus och sen är vi tillbaka med någonting annat, okej?
Yeah.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, honey.
Yeah, welcome back, y'all.
Vi är tillbaka efter pausen.
You can skip the ad breaks if you want. Patreon.com/SVHO to be a subscriber and get extra stuff, including ad-free episodes, videos, extra episodes, stuff like that. And most importantly, support your favorite podcast. As a Patreon subscriber, you also get, you can get up to free entry to the Laugh House. But as a listener, you get discounts too with the code SVHO LOL. So do that. Come laugh, you know, in these trying times.
Mm. Och apropå trying times, så ska vi snacka om någonting annat nu. Vi fick en annan lyssnarfråga här.
But first I thought about something.
Okay.
When we were talking about the about like wanting to do the right thing with these with women and how we talk to women, it made me think of this clip from a comedian I saw that I wanted to to show you this clip. You know, I like comedy. So it's another angle on this whole thing. Here we go. This guy's name is Jeff Arcuri. I'm really trying to bring him to Sweden. Mm. So we'll see if that happens.
What do you look for, brother?
Personality.
Cool. Let's just say it's like me and you hanging out and you give me like a real answer. Let's pretend no one else is in the room. You like butts or tits, dude? No, okay. Give me a physical feature.
I mean, that's kind of...
That's kind of superficial or whatever. Yeah, yeah, yeah. Okay, you're right. I'll change who I am from here on out. What's your name, miss? How's your personality? Do you volunteer or whatever the f*** he's talking about? I'm kidding, man. I like your eyes, but I can't know that yet. I need to see how you treat servers. I'm sorry, man. I brought you into it and then really f***ed you up just now. I'm so sorry, dude. You could have just said boobs. To be fair, you could have said titties and I'd be 4 minutes away from talking to you, you know what I mean? What do you, Michelle, you said? Michelle, what do you look for? What's this thing, something that pops to you, miss?
Funny.
See what happens when you cut through the bullshit? You start a real conversation, you know what I mean? How do you feel about 5'8¾?
Yeah, I was just, I thought it was funny.
Oh.
Of course, it's not me defending the dude being an idiot, but that's to say that you can, we can't remove attraction from it. Like, you know, people do talk about what they like in each other, but you can do it in a respectful way.
Mm.
It's a little bow on that, Lou.
Yeah, okay. Thank you. Vi ska prata om någonting helt annat och det är, vi fick en lyssnarfråga. Hej, skulle vara intresserad av att höra era åsikter om den här artikeln. Jag har pratat med två personer som har läst, som båda håller med skribenten, vilket jag anser är helt hjärndött. Vad tycker ni?
Oh, okej. Okay.
Så det här är också lite så här, vi vet vad den här personen tycker.
Yeah. So now we have to say what they want to hear.
Nej, men den här artikeln publicerades i Expressen den 5 april och är av en journalist som heter Mats Larsson. Och rubriken är så här. Om Gaza är ett folkmord, vad såg jag då i Rwanda? Och den här journalisten var på plats i Rwanda 1994 när folkmordet begicks, eller när det fortfarande pågick. Och täckte det. Och det är ju 30 år sedan nu.
Mm. Wow.
Nu bara häromdagen så är det ju 30 år sedan markerade, kan man säga, starten på folkmorden i Rwanda. Det var ju en lång upprinnelse. Det finns en jättelång bakgrund till varför det här ägde rum. Hur spår som liksom formas redan under kolonialtiden egentligen, hur det tar uttryck långt senare. Det pratas ju ofta, jag ska inte dra hela storyn för det blir alldeles för långt här, men jag tycker bara en grej som man pratar ofta som, nu gör man inte det på svenska längre, tror jag inte, stammar, men tribes liksom, okay. det känner du igen från engelska när man pratar om Afrika, eller hur? Och det är en sån här grej som liksom är en, vad ska man säga, väldigt så påhittad grej egentligen. Och alltså i Rwanda, där var det ju alltså folkmordet som begicks för 30 år sedan, när nästan 1 miljon människor dödades på 100 dagar bara. Det är en otrolig takt. Och det var ju minoriteten tutsier som dödades av majoriteten hutuer. Men det var också hutuer som inte ville delta i mördandet som också dödades. Och så finns det andra folkgrupper som också råkade illa ut. Men det var ju tutsierna som var liksom the main huvudmåltavlan, kan man säga. Och liksom Rwanda har funnits som ett land länge. Även innan kolonialtiden så fanns det ett kungadöme som hette Rwanda. Där majoriteten av befolkningen, precis som nu, var det som vi idag då skulle kalla för hutuer. Och minoriteten var de som var tutsier. Det var också minoriteten som hade makten. Och det så, mycket av det här har ju då beskrivits av europeer på kolonialtiden som att det här är två separata raser. Tyskarna som var de första att kolonisera det här området, de kom ju till och med påståenden om att, nej men som sagt, de verkligen befäster det här med att det var två olika raser. Men det vi vet idag är ju att det här handlade ju inte om egentligen etnicitet eller ras, utan det handlade snarare om hur de här människorna levde. Alltså, tutsierna sysslade med boskapsskötsel. Alltså de uppfödde boskap, djur. Du tittar lite frågande på mig. Vet du vad boskap är? Alltså animal husbandry, säger man väl på engelska. Do you know what that is?
What do you mean? Like a fucking animal? Like a...
No.
Okay, what the fuck?
Animal husbandry är ju när man håller på... man uppföder upp boskap som man livnär sig på, liksom. Nötkreatur, okay. Do you know what I'm saying? Man dricker deras mjölk, yeah. Man äter deras kött.
Yeah,
så det handlar ju om att ha mycket boskap. För att, och ju större... Ju mer boskap du har, desto mer...
Live off the land.
Medans hutuerna var jordbrukare. De var bönder.
Mm.
Så det är det här som var den huvudsakliga uppdelningen mellan de här två.
Mm.
Men för att av olika anledningar hade tutsierna fått mera makt. Och det här förklarade tyskarna som kom dit med att de har fått den här makten för att de tillhör en annan ras. Som i sig är då mer besläktat med europeerna. Det är liksom förklaringen. Och det här var en vanlig förklaringsmodell som man hade under kolonialtiden. Att allt som man som europeer tyckte, det här var ändå ganska imponerande som afrikanerna hade gjort. Det var för att de då tillhörde, de var inte egentligen afrikaner. Alltså de tillhörde en annan slags ras.
Mm.
Den hamitiska hypotesen kan ni googla på om ni vill läsa mer om den här grejen. Så jag säger allt det här är en lång story, men jag säger allt det här bara för att visa på hur den här uppdelningen är påhittad. Back in the day så kunde man röra sig mellan de här då, två olika. Om jag var, om jag var en bonde, ja, då levde jag som en som att jag var hutu liksom. Men sen som jag började syssla med att uppföda ett boskap, då levde jag som att jag var tutsier. Det är det som är skillnaden. Okay. Det är inte att vi har olika raser.
Bloodline and shit. Yeah.
Och man, det var mycket kunde gifta sig över då de här så att säga gränserna och så vidare. Men när tyskarna kom dit så började man med den här grejen. När belgarna tog över så gick de ännu längre och de introducerade på 1930-talet ID-kort där det stod specifikt, boom, stämplat att du är en hutu, du är en tutsier. Tutsierna fick jättelänge då massa fördelar av kolonialherrarna. Man ansåg att de tillhörde en högre ras och de fick fördelar och så vidare. Mycket diskriminering mot tutuer. Sen då på mitten av 1900-talet, 1959, så flippar det här. Och man, det är vad som kallas för den rwandiska revolutionen. Hutuerna, som är majoriteten, de tar makten. Och då blir det reverse då. Efter åratal av att ha fått, inte fördelar, att ha fått, alltså blivit sämre behandlade, så börjar de göra tvärtom då. De börjar diskriminera också tutsierna. För nu är det vi som har tagit över liksom. Så att det här som då skedde 94. Det
What's the demographic breakup as far as population?
Jag vet inte nu. Vad
som were they like a majority in as far as...
Alltså hutuerna var ju en stor majoritet. Bigger, okay. Absolut, absolut. Men jag vet inte, jag har inte den exakta siffran i huvudet. Men de var ju en stor majoritet av befolkningen liksom. Men jag, så att det här är ju en lång story. Det finns massvis av böcker som har skrivits om det här. Och det är inte att man ska säga att så därför är allt europeernas fel. Jag menar, självklart så är det ju de som begick själva folkmordet var ju de som bodde i Rwanda. Men det som det är viktigt att förstå är att fröet till allt det här har ju planterats under kolonialtiden. Liksom.
Yeah.
Och den här the divide och olika behandlingar. Allt det här i sånt som byggdes in i det här samhället. Och sen så då fick det effekten långt, långt, långt senare. Långt efter kolonialtidens slut. Men ja, apropå då den här texten. Poängen som den här skribenten försöker föra fram är att det som skedde i Rwanda, 1 miljon människor nästan, mellan 800 000 till 1 miljon på 100 dagar, det, där snackar vi folkmord. Och han menar väl i princip att om vi håller på och slänger oss med det ordet och lägger det på till exempel vad som försiggår i Gaza just nu, då tar det bort, det urholkar värdet i och allvaret i ordet. För han, det är det som är poängen. Om det som han såg i Rwanda var ett folkmord, vad...
Did they say that that's the lowest form, like the, that's where it becomes genocide? Or is it saying that is, you know what I mean? Mm. That's not what he's pretending not to understand how words work.
Yeah.
That's what it sounds like. You know what a genocide is, man.
The ear.
It's like, you can't just say that because it ain't this level, that it's that means it's no longer a genocide. Come on, man.
Alltså det är fint precis. Alltså jag vet inte. Det här är så jävla...
It's elementary.
Nej, men det börjar bli... Och jag påminner, råkade komma in en ny lyssnare här som bara sa, första gången jag lyssnar på Så vad händer. Vi har gjort hur mycket avsnitt som helst om Gaza. Och vill ni lyssna på det och vill höra våra takes på det mer ingående... Mm-hmm. Så lyssna, gå tillbaka och lyssna på de avsnitten. Det är mycket enklare än att vi ska behöva repetera oss varje gång vi tar upp det här.
Yeah.
Så vår ståndpunkt i frågan är glasklar, tror jag, för de som har lyssnat. Han lyfter då definitionen. Handlingar som begås i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp. Som sådan. Så skriver han så här: som sådan betyder alltså att en skyldig dödat en tutsier bara för att han var tutsier. En judinna bara för att hon var judinna. Palestinier bara för att de var palestinier. Och så lägger han in en så här brasklapp, typ att det råder ingen tvekan om att allt för många palestinska civila dödats i det krig som nu pågått i över ett halvt år. Men lika sant är att civila alltid dödas i krig. Inte minst vid strid i bebyggelse. I städer. Okej. Okay. Det gör det ju inte mera... Jag vet inte. Hamas gömmer sig dessutom i tunnlar. Bär inga uniformer. Använder civila som sköldar. Hamas vet att höga civila dödstal är deras bästa chans att överleva detta krig. Men om israelerna verkligen hade för avsikt att helt eller delvis förinta, så skulle detta krig se väldigt annorlunda ut. Och antalet offer skulle vara mycket högre. Det här är lite det vi touchade vid förra veckan. Det här med att så här, men om de verkligen ville, då hade de ju, hur kan det finnas palestinier kvar? Right. Vi ser ju palestinier på gatan där. Hur kan, om det var ett folkmord, då skulle ju de alla vara döda. Det är ungefär det argumentet. Och vi bemötte det förra veckan. Att så här, i alla folkmord, i alla tider, så finns det ju överlevare. Yeah. Och det behöver inte vara så att alla ur gruppen dödas för att det ska räknas som ett folkmord.
And since people survived in Rwanda, does that count as a genocide? You know what I'm saying?
Jag vet inte, det är bara... Han skriver också så här. Det bittert ironiska är förstås att det är Hamas som är den part i denna konflikt som borde anklagas för folkmord. Det är vad de ägnade sig åt den 7 oktober, där målet var att döda så många judar som möjligt bara för att de var judar. Så det här har jag faktiskt inte sett förut. Alltså inte nog med att Israel begår inte folkmord, utan Hamas inte bara vill begå folkmord, utan de begår folkmord. De borde anklagas för folkmord. Alltså, det här tyckte jag var jävligt magstarkt och konstigt. Och det har skrivits en hel del om vad Hamas har haft för intentioner och vad de har haft för intentioner med någon slags förintelse av Israel och så vidare. Mm. Det är inte det jag vänder mig emot här, utan det som är grejen är att så här, 7 oktober, det har vi också snackat om i tidigare avsnitt, den förödelsen, det är liksom överträdelserna som begick, det våldet som användes mot liksom, det ska man kalla för ett folkmord, för att intentionen, menar man från Hamas sida, är att utplåna Israel. Så därför ska den attacken som dödade se så många människor, 1400, vad är det, 1200, 1300, jag minns inte nu huvudet exakta siffran. Det ska klassas som ett folkmord, men inte 30 000 i Palestina. För att då menar man att intentionen från Israel är inte att döda palestinier. Så därför är det är bara sån, det är väldigt mycket akrobatik här i...
But what's the agenda to... not feel bad about, you know what I mean? Like, that's what I don't understand in the end. What they're trying to excuse themselves from supporting, Israel? Like, I don't get it, man.
Men också så, det förutsätter ju också att så länge intentionen då, så länge man inte har sagt eller skrivit ner på ett papper att vårt mål är att döda så många palestinier som möjligt, då får man döda hur många som helst. För alltså 30 000 är vi uppe på nu. Får man komma till 50 000 eller 60 000, så länge jag inte har sagt att det jag gör är att försöka döda dem för att de är palestinier, är det lugnt då eller?
What's the collateral damage cutoff with this logic?
Men med den logiken så är det ungefär det som det verkar som att man säger. Medan har man intentionen, och sen så utför du en attack, en hemsk attack, men du utför en attack som har rejält 1200 personer. Mm. Du har en intention där, då blir det folkmord, men inte om du dödar 30 000. För att du inte har sagt att det är din intention. Det är väldigt... Och så i slutet så står det... Det finns andra brottsrubriceringar. Brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som den internationella domstolen kan pröva mot Israel för det som sker i Gaza. Istället tog Sydafrika i med folkmord. Och många är de pro-palestinska grupper som jublar åt det. Israelerna förtvivlar. De mer än något annat folk, mer än någon annan religiös grupp, vet hur ett folkmord ser ut. Det rubs me the wrong way.
Yeah,
den formuleringen, alltså obviously vet, jag menar, förintelsen, vi vet det. Men det är speciellt att börja en text med Rwanda som skedde 94. Mm. Och sen menar att, fast det är israelerna som mer än någon annan, inklusive då rwandierna, som vet hur ett folkmord ser ut. Det är bara konstig slutkläm. Jag hade inte haft det.
As you begun it too.
Du pratade ju om Rwanda nyss. Det här skedde ju 94. Det här är liksom 30 år sedan. Vi alla levde då. Jag vet inte. Det kändes bara som en onödig slutkläm. Men vad skulle jag säga? Det här med... Det är ju intressant med... Som vi ibland snackar om här. Words have meaning och så vidare. Men det som också jag tycker är intressant. Eller lite kan knytas an kanske till det här med... ras och i Rwanda, hur det är, det är man-made det här. Och när saker och ting är man-made, det är inte saker som är avsatta av naturen. Det betyder också att det är föränderligt över tid. Det betyder att det inte är felfritt. Och vi har kommit överens om en definition för folkmord. Fine. Men jag tror att, ta till exempel så här, som jag också har tagit upp på podden någon gång. När vi snackade om Demokratiska republiken Kongo och det landets koloniala historia. Jag ska inte dra den storyn. Men Leopold den andra, i runda slänga 2 decennier. Och i hans då styre så dog 10 miljoner människor på cirka 2 decennier. Mm. Det är alltså en halvering. Halva befolkningen dog under de åren. Från 20 till 10 miljoner. Det är ju en ofantlig mängd människor.
Yes.
Är det, räknas det som ett folkmord, tror du?
Did he write it down that he was planning on it? That's what this guy says, right? He has to write it down. He has to write it down and he has to say these are my intentions in order for it to be genocide.
Spoiler, det räknas inte som ett folkmord. Och
he didn't write it down.
Det man brukar då mena är att det passar inte in i definitionen av ett folkmord för att syftet, återigen då, var inte att nu kommer jag hit och jag ska döda så många kongoleser som möjligt. Syftet i Leopolds fall var ju bara att tjäna så mycket pengar som möjligt. Han tvingade hela befolkningen att bli tvångsarbetare för att samla in allt det här som han då skulle sälja. Elfenben och gummi framförallt. Det var syftet. Sen att 10 miljoner dog under den processen. Det spelar liksom inte så stor roll, för att det var inte syftet. Det var, de bara, det kind of happened.
You know, it's the folk part.
Ja,
it's hard for them to look at certain people as people. That's what
men jag tycker bara att det visar, och jag kommer ihåg nu när jag skrev min bok om det här, så citerade jag en kongolesisk historiker som skrev om det här, och att liksom han var lite som att så här, ja, jo, men oavsett om man kallar det folkmord eller som han kallade det mord med folkmordsliknande proportioner, så förändrar det inte, så alltså för de som drabbades, they don't give a fuck hur du definierar det. För du, 10 miljoner av oss dog. Alla mina släktingar, alla mina... Vi liksom hela byar, hela städer utplånade. Sen sitter du där och kallar det inte för ett folkmord för att det inte passar in i den här definitionen som vi har kommit på. Mm. Jag skiter i det. Jag drabbades av det och det är en massiv katastrof ändå.
And if you can stop it, stop it.
Och det är det som jag tycker är det väsentliga här. Mm. Liksom, nu är det inte vi två poddare här som sitter och säger att jo, men det är folkmord. Och vi bara drar ur röven. Utan det här är ju faktiskt internationella domstolen som mm. kom också fram till. Efter de här, efter att Sydafrika drog upp det här fallet. Så nej, de sa inte, det är folkmord. Det sa de inte. Och det kommer ju ta åratal innan mm. man kan slå fast. Men det de sa, att det finns risk för folkmord. Det borde ju motherfucking räcka.
Mm.
Det borde räcka. För att, är det så att det finns en risk för att folkmord begås här?
It needs to stop.
Och vi har massa länder som skickar vapen till den här militärmakten som vi misstänker kanske gör ett folkmord. Det betyder att alla de här som skickar vapen också blir i så fall medskyldiga.
Yep.
Det borde vara nog för att få stopp på det. Och det är det som är poängen. Vi alla, vi här, vi är ju väldigt många, men som liksom sedan länge nu har sett hur bortom all rhyme and reason det här är.
Mm.
Det är ju det som är syftet. Vi vill att vi vill få stopp på det så att inte fler dödas nu.
Yeah.
That's the point. Och då borde ju den misstanken väga jävligt. Att det ens finns en misstanke. Att det ens finns en kanske begår ett folkmord här. Vi ska kolla på det, men kanske. Och det kommer ta år innan vi kan veta for sure. Men det finns misstanken. Boom.
Whatever's going on needs to stop. Yeah.
Men det är en ofantlig mängd akrobatik som de här människorna gör nu. Försvararna av Israels invasion. Eller liksom vedergällningskrig. Hur du nu vill kalla, vad du nu vill kalla det.
Incident.
situation.
Situation, yeah.
Var du nu... Jag tror så här, man har ju sett... Sen i oktober så har man ju sett många... Då var ju i början där, första veckorna, så var det ju bara så här... The support var ju massive.
Mm.
Folk hade sett den här attacken som utfördes 7 oktober. Och det var som att säga, lyssna, vad Israel behöver, you got it. Ni måste döda, utplåna Hamas. Sen så är det ju, har man ju sett fler och fler röster kind of droppa av. Mm-hmm. Att så här, fast nu går det för långt. Nu, och jag menar för oss, vi snackade om det här i oktober. Så vi var ju ändå, man fattade ju, man såg ju snabbt vart det här var på väg.
Yeah.
Men för vissa kanske det tog till november, eller december, eller januari, eller
but
februari.
Most people are like, this needs to stop.
Men bland dem som fortfarande står kvar och fortfarande håller fast vid att nej, det är ett försvarskrig enbart. Det är inte folkmord. Det är inte... några överträdelser begår inte. De försöker att skydda så många civila de bara kan. Allt är... att civila dör är enbart Hamas fel. Alla de som, det är sån akrobatik som krävs för att upprätthålla det här.
Which shows how close it is to the definition.
Mm.
The fact that you have to do all of this. Like, how does he explain away the... the squeezing of the resources coming to them. You know what I'm saying? How's that explain it away?
Ah, like, annars kommer du till Hamas och då kommer de...
eat dinner. Drink water.
Det, nej, men liksom... Jag vet inte. Som sagt, mycket akrobatik krävs här för att kunna försöka upprätthålla fasaden av att det här är ingenting utöver det vanliga. Det är det de försöker framställa här som att det här är ingen... Nej. Det är inte några konstiga saker ni ser. Det är inte några... sjuka saker ni säger. Det är normalt. Det är typ det de försöker...
Super gaslight.
Ja.
Because now we can literally see it.
Mm.
You're literally telling me I don't see what I'm seeing in my feed every day.
Men det har ju skett utvecklingar. Till exempel så har man ju faktiskt fått höra... Man har ju fått höra lite mer nu. Hårda... Det känns som att... Det är vissa också länder nu som börjar långsamt kanske vakna upp och känna att fast nu går det kanske lite för långt. Eller nu måste ni börja wrap it up. Och vi berörde det här förra veckan också. Då var det precis när det hade skett, tror jag, samma dag eller dagen efter kanske. Men World Central Kitchen som hjälporganisation som är startad av en spansk celebrity chef. Men som var verksam i Haiti och sen så i Ukraina och sen så nu också i Gaza då. Och de har ju gjort, snabbt blivit en ganska stor spelare, viktig spelare vad jag förstår. Och har också, om jag förstår saken rätt, har också haft ett rätt bra samarbete med Israel vad gäller att få till de här tillstånden. Vi har ju sett tidigare hur, som vi sa förra veckan, Oprah Graham, you're Hamas, hur otroligt många som Israel har stämplat som en del av problemet. Alltså palestinska hjälporganisationer är Hamas. Palestinska journalister är Hamas. Mm. Men de här har än så länge inte blivit Hamas. Utan de här är one of the good guys, som de säger. Och de hade ju dock en konvoj som åkte på väg till Rafah, har jag för mig. Och som blev attackerad, bombad av, senaste uppdateringen jag såg var det sannolikt en drone som sprängde de här tre bilarna. Och tydligen så var de här bilarna uppmärkta. Tydligen enligt New York Times så hade de hört av sig. De hade ett begrepp, ett så här militär term för det som jag inte kommer ihåg just nu. Men som i essens handlade om att kommunicera till de krigsförande parterna om att här åker vi. Vi kommer åka från den här punkt A till B. Vi kommer åka den här tiden. Mm. Så att ni vet att det är vi liksom. Så att inte ni ska missuppfatta och tro att det är någon annan. Och det här verkade som, enligt New York Times igen, att de hade gjort. Och igen, på bilarna så står det hjälporganisationens namn. Och ändå så attackeras de. Och sprängs i bitar liksom. Och det här var ju in internationella, vad ska man säga, de som dödades i den här attacken var ju inte, jag tror att föraren i de här bilarna var palestinier, men det var ju, de var ju liksom, en amerikan var med. Och
English.
Och det är då shit har börjat hit the fan. För att, återigen, vilkas liv är det som spelar roll? Ja, det är...
That's folks.
Precis, nu.
Now we're talking people. Mm. Lives.
Så att det bara varit intressant att se hur också svaret och också konsekvenser. Vi kan lyssna på ett klipp från en nyhetssändning där man kan få höra lite om vad får det här för konsekvenser. Alltså den här hjälporganisationen har ju behövt att vidta massvis av åtgärder. De kan ju inte riskera att deras personal på riktigt sprängs i bitar av Israel. Så vi kan lyssna på vad som har, vad, vi kan ju lyssna på vad som, vad det här har fått för konsekvenser hittills.
This is about the killing of seven aid workers in the Gaza Strip with World Central Kitchen, the charity. We're now hearing from Cyprus that the aid ships that have been traveling from Cyprus into Gaza, of course, this was a big development for those in Gaza that the aid was able to come in that way. Aid ships are now being turned around, still carrying aid. 240 tons of undelivered aid is now heading back to Cyprus because of this attack on a car, killing seven aid workers, because the charity obviously unloading the ship and distributing that aid in Gaza. World Central Kitchen, one of those charities involved, has now suspended its operations because of this apparent Israeli airstrike. We'll bring you more.
Yep. Så det är ju också intressant. Man har ju strypt liksom vatten, el, bensin, maten. Det har ju varnats länge om en svält.
It's a cynical way to look at this too.
Det kommer, man tillåter vissa hjälpsändningar. Men om man gör situationen så pass jävla farlig att ingen kan vara verksam där. Sorry, ingen aid kan bli delivered. Okej, fine, det är en synlig sätt att se på det. Men hur fan sker den här attacken? Är det liksom, har de dessutom kommunicerat att de ska åka här, bilarna är uppmärkta?
What else needs to happen?
Hur sker det här då? Men som sagt, det har ju kommit ganska hårda, eller hårda, men det är lite mer skarp ton från USA, England. Liksom, nu döden är inte bara quote-unquote palestinier, nu har också
Hamas.
Några av våra medborgare dödats. Det är inte acceptabelt. Och
And it's like we're trying to turn a blind eye already, and you taking advantage, even though we're trying to act like we think you're doing it for honor. You know what I mean?
Yeah.
It's like we're playing the game you want us to play, and you still taking a yard when we're giving an inch.
Och till skillnad från annars då, när Israel, när sådana här grejer händer, då brukar det ofta bli okej, vi ska investigate.
Yeah.
Och de här investigations tar ofta rätt lång tid.
Yeah.
Och det är ganska convenient, för att då är det också inte, då har det kanske det,
like värsta lagt,
det värsta har lagt sig kanske.
Yeah.
Men nu så var det lite andra bullar. Nu fick man ju se snabbt att de kom ut. Fucking Netanyahu var ju ute och pratade i ett filmat meddelande snabbt efter det här. Jag tror att de själva insåg att whoops.
We fucked up.
Vi kan kolla på ett annat klipp. Vi har snackat en del om liksom bevakningen i Sverige. Och, men här tycker jag Channel 4 i England har varit gjort mycket bra rapporteringar kring det här. Här så kommer de att intervjua en spokesperson för den israeliska regeringen. Det är ett ganska långt klipp, men kanske kan vi kolla på hela, jag vet inte.
Yeah, let's do it.
Vi gör det.
But joining me now from Tel Aviv is Israeli government spokesperson David Mensah. First of all, is the Israeli government apologizing to the families of the aid workers killed, including the three families in Britain?
Well, firstly, thank you, Krishnan, for having me on. From the Prime Minister to the Defence Minister to the spokesman for the Israel Defence Forces, all of us have expressed grief about this occurrence.
Yes, but are you apologising?
To be frank, if you let me answer, Krishnan, there's no point attacking me already. I've just arrived.
I'm not attacking you. I'm just asking a simple question. I want an answer to it.
No, you are
you apologising?
And allow me to answer. We have expressed grief about this operation, but we need to find out exactly what has happened. The Prime Minister, as he came out of hospital today, the Defence Minister and Minister Gallant have all expressed grief. Indeed, there is a sense of grief across the whole country because WKD are one of the good guys.
But you said this was unintentional. So this was a mistake, wasn't it? So you can apologise already. You don't need to know the precise details to issue an apology.
Clearly,
there are grieving families
clearly
tonight.
Something. There are grieving families, and we grieve with them because clearly something catastrophic has happened. Clearly something catastrophic has happened. It's not something that we wanted, and we're going to get to the bottom of this and find out exactly what happened, because the role of bringing aid to innocent Gazans, to ordinary Gazans, not to Hamas, to the genocidal terror organization Hamas, that role is sacrosanct to us. We've got no beef with the people of Gaza, ordinary people. We're trying to get as much aid as we possibly can.
I mean, it's not sacrosanct.
The dilemma,
saying things like you're trying to get as much aid as possible is just not true, because only a few days ago, the UN's highest court, the ICJ, ordered Israel to, without delay, facilitate humanitarian aid. And tonight, a ship laden with tons of aid is sailing away, and humanitarian organisations are saying it is simply too dangerous for them to carry on supplying aid, because you kill their aid workers. So it is just not true to say it's sacrosanct.
That's how you put hold the feet to the fire.
It absolutely is sacrosanct, because before this war, which we didn't want or didn't ask for, there were about 70 aid trucks of food alone going into Gaza. Just today, there were 243 on an
those
average.
Numbers are 100,
no, they're not disputed. They're facts. We can
no, they're
we
not,
can
because the UN said that before the war, there were 500 trucks going into Gaza and around 150
of those. So, I'm talking about food now. We're not sending in cement anymore.
Anyway, I don't want to argue about the numbers of trucks. I'm not asking you about trucks. I'm talking about the fact
to build a terror network.
Yeah.
Concrete has been used to build.
We're not talking about that either right now. We're talking about.
No, because you talked, Krishnan, about the aid trucks. We're saying that we're talking about food. There were 70 before the war. Today, there were 240.
Well, again, I must say the 70 before the war is a disputed
number. Those are the facts, Krishnan.
Well, it's not a fact. It's a disputed. It's a claim, and it's disputed. And there are contradictory numbers.
I say is disputed.
They weren't getting talked to like this early.
We are a democratic country with a free press and with checks and balances. And, you know, at some point, you've got to take our side over a genocidal terrorist organization.
No, we don't take anyone's sides. We're journalists asking questions.
Ooh.
Now, the next question about...
The right thing to
hold up, man. They are... this is... This shows the audacity. This is why, man, they've been allowed to be assumed to be the good guy for so long. And now it's like, it's turntables are turning and looking like the bad guy.
Men det jag kan se, jag gissar att folk då som är på andra sidan tycker att men det här är bara, vad är det här för hit job av Channel 4? Vad är det här? Men det här är ju journalistikens roll på riktigt. Alltså ni är en krigsförande makt här med 30 000 liv redan nu. Alltså sen oktober, vi pratar inte om alla som har dött innan och liksom. Yeah. Utan bara nu så är det, snackar vi cirka 30 000 pers. Det är klart som fan, ni måste få jävligt hårda, tuffa frågor om det här. Ni måste kunna bevisa och ha liksom kött på benen på precis all fucking thing. Den här grejen med att så här, nej men de ska bara få hålla på liksom with impunity. Det är den jag inte förstår hur man kan tro. Och på en lägre nivå, det här är när vi snackar om så här, polisen i samhällen.
Mm.
Hur polisen är de som har liksom vålds... kapital, det är de som har rätt att bruka våld. Då är det ju klart som fan att polisen måste granskas extra hårt.
Mm-hmm.
I min värld är det en självklarhet.
Yes. Yeah.
Men uppenbarligen så är det många som inte delar den. Liksom. Vi kollar mer, jag vill se. Men som du sa förut, they weren't talked to like this.
Yeah, before, exactly. Right? That's what I was trying to say. Yeah, they weren't talking to them like that before now. So they're not used to this, getting feet held to the fire.
The next ahead. Thing I wanted to ask you about is the 196 other aid workers who have been killed in Israeli strikes. Are you also going to investigate them in the same way?
Look, every civilian death is a catastrophe, but the point of this whole operation is to focus on Hamas and to get our hostages out. Any aid worker, genuine aid worker, of which WCK are one of the good guys in this war, because the dilemma that we face is that aid workers themselves actually participated.
Do you accept that they are aid workers?
Aid workers themselves from UNRWA, for example.
No, we're not talking about UNRWA. I'm asking you about Médecins Sans Frontières. Are they a recognized aid agency in your mind?
I don't have any information on MSF to share with you, so I can't speak to that point. But I want to share with you the dilemma that we face here in Israel.
I want to keep asking you about some of these cases, because also in January, there was the British charity Medical Aid for Palestinians that was hit. Is that being investigated?
Oof. Again, I don't have any information on that
Why
case.
Not?
From my memory banks, will tell you that Medical Aid for the Palestinians, I think, have been investigated by the Charity Commission in the UK itself for the misuse of funds. So that's probably not the best example.
What?
But this expresses the dilemma which we're facing here in Israel. We're trying to get aid using genuine partners, which we believe that WCK are a genuine partner, trying to ensure that Hamas does not steal the aid, loot these trucks, and get it to the people that need it. You know, there's one thing you can be sure of, that unfortunately, is that there's no one hungry in Hamas. We're trying to get as much aid as we possibly can, because we have no beef with ordinary Palestinians. We're trying to get to Hamas to finish off this war so that we can return to peace and, most importantly, de-radicalize Gaza.
Yeah,
Gaza has a right
to
be...
Just before you go, can I ask you, as a matter of fact, did Israel bomb the Iranian consulate in Syria?
So I've got no comment on that, but what I can share with you is that Daniel Hagari said quite clearly that it wasn't a civilian embassy. It was a military base for Al-Quds. So while I can't no, as I said, that was a military base for the Al-Quds force. Iran, unfortunately, once again, trying to destabilize this region, not for the good of the Palestinian people, not for the good of the Arab world at large, but just to destabilize this region. We're trying to go for peace. We're trying to go for coexistence, but we need to get
I've got to cut you off there. I'm trying to get answers to questions, and if you can't answer the question, then I can't allow you to do the propaganda bit afterwards. But David Mensah, thank you very much indeed.
You're such a sweetheart. You're just
Kieran. Quick.
He gave him a little on the way out.
Absolutely, that's it. Nej, men man hörde det, att det är lite talking points i att säga. I can't answer that, but I can.
But I can say my. It's like a debate, like a political debate. Feel like.
Oh, Anyways, vi får se. Ni märker ju, vi kommer återkomma ju till det här ofta på grund av att hur mycket...
It does feel like the tides are turning too slowly, unfortunately.
Obviously.
But they are turning and their feet are being held to the fire more because it can't be justified. And thankfully we have more globalization where we can see what people are, like, everyday people are showing.
Yep.
So thankfully, thanks to all of y'all that are posting what you can and, like, you know, showing what you can. Thankfully we can see stuff, man.
Apropå den här texten då igen, som den här diskussionen började med, så liksom, vad ska man kalla det om det är Rwanda, om det är Gaza kallas för ett folkmord, vad ska man kalla det i Rwanda? Jo, men också ett folkmord. Yeah. Alltså jag menar, det finns ju olika grader av folkmord. Det kan se olika ut. Det behöver ju som sagt inte vara så att 80% eller 90% av gruppen ska dödas för att det ska räknas som ett folkmord. Det säger sig självt, och att jag tyckte det var rätt osmakligt att använda 30-årsdagen av starten på folkmordet i Rwanda för att försöka köra någon slags whataboutism och att använda den tragedin för att säga att det i Gaza inte är också en tragedi.
Hope it helps them sleep at night, because that seems to be what the agenda is.
Yeah, I feel better at this point. Galenskap. Hörrni, det blev ganska långt avsnitt, men så får det vara. Vi är tillbaka snart.
Peace.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.